plan håller på att ta form i Europa. En plan för hur Ukraina ska skyddas om det blir fred. Men många länder är inte särskilt sugna på att riskera sina soldaters liv.
Om man skickar trupper till Ukraina och Ryssland väljer att testa vår uthållighet och attackerar, har man hamnat i ett stort krig då?
Koalitionen av villiga riskerar att bli koalitionen av ovilliga.
Det man kan säga är att det måste ju vara tydligt om man gör ett sånt här åtagande eller har styrkor på plats hur man då ska agera om Ryssland anfaller Ukraina eller anfaller de här styrkorna då.
Det finns mycket att lära av hur det gick till senast det blev fred i Europa, i Jugoslavien.
Det är samma människor, alltså våld och diktaturer, de skapar den här typen av människor.
Du lyssnar på Gränsen, på de säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur Europa ska skrämma Putin till fred. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Det oerhörda strider, kraftigaste hittills. Du ska nog ta skydd här.
Den legendariska radiokorrespondenten Vladislav Savic har tillbringat natten i skyddsrum i Sarajevo och sänder en rapport till Sverige. Det är precis i början av Bosnienkriget 1992 som serberna anfaller Sarajevo. Bosnien-Herzegovina har precis blivit självständigt och det gillar inte de serbiska styrkorna som går till brutalt angrepp.
Dödssiffrorna är fortfarande okända, men både från den bosniska muslimska sidan och från den serbdominerade jugoslaviska armén talas det om många, många döda och sårade.
I över tre år pågår striderna. Omkring 40 000 civila dödas, de flesta bosniaker. Och det är den serbiska sidan som står för den största delen av alla övergrepp. FN och Europa försöker lösa konflikten på diplomatisk väg. Fyra fredsavtal läggs fram, men inget duger. Kriget fortsätter.
Alltså, parterna där nere påminner en hel del om det vi ser i Ukraina. En rest av ett gammalt system, i det här fallet Sovjetunionen och Jugoslavien var ju samma bakgrund, den gamla kommunistduket.
Ulf Henriksson, som idag är pensionerad överste av första graden, leder en svensk FN-bataljon i Bosnien under den här tiden. Han ser många likheter med det som händer i Ukraina.
Ja, det är framförallt internationella samfundets oförmåga att agera. Det var ju likadant i Bosnien.
Sommaren 1995 äger massaken i Srebrenica rum. Över 8000 bosniska muslimer dödas utan att någon lyckas stoppa det. Och när ytterligare en attack på civila sker samma sommar tar NATO fram storsläggan.
Jo, den kom först när Madeleine Albright tröttnade på allt prat och bombade Serbien. Det var ju det som krävdes. Det hade man kunnat göra avsevärt mycket tidigare. Det hade varit billigt, definitivt billigare människoliv och även i insatser och annat. Då hade man kunnat undvika Srebrenica med mer.
Det är flygangrepp i stor skala, inte som tidigare i Bosnienkriget, bara en markering. Det är som militärkälla, mera som Gulfkriget.
Hela NATO sluter upp bakom den här operationen, Deliberate Force, och hundratals flygplan genomför tillsammans tusentals bombräder mot infrastruktur och broar och vattentorn och sånt där, och militära mål i den del av Bosnien-Herzegovina som serberna kontrollerar.
Mm, och NATOs insats är ju en stor del av förklaringen till att serberna till sist kryper till korset och går med på förhandlingar. Och några månader senare så skrivs det här Daytonavtalet på som innebär att Bosnienkriget det är över.
It was an unlikely location for a peace agreement. Croat, Serb and Bosnian leaders under the watchful eye of an American Secretary of State, thousands of kilometers from the former Yugoslavia which their forces had torn apart.
Det är såklart två väldigt olika krig vi pratar om. Det är Bosnien och i Ukraina. Och det är ju svårt att dra några exakta paralleller däremellan. Men det finns ändå lärdomar.
Man skulle ha satt in hjälpen till Ukraina tidigare och mer resolut. Man ska inte ge Ukraina begränsningar, använda de vapen de har fått sig tilldelade, pang på. Visst, det är otäckt, men alternativet att Putin får en seger i Ukraina, det är mycket värre. Kommer att få verkningar långt fram i tiden och många fler kommer att dö.
Även det här Kosovo-kriget som var några år senare slutade med så kallade NATO-bombningar. Men den NATO-insatsen, den var ju mycket mer kritiserad.
Verkligen.
Robust security guarantees will be essential. And this is what we are now working to define.
Du, det här säkerhetsgarantier, det kanske kan bli årets ord 2025, eller vad tror du?
Vi får väl se om det kommer in i den här nyordslistan.
Ja, och frågan är då vad som behövs för att någon ska känna sig säker. Kosovo då, som vi nämnde kort, det är ett pytteland jämfört med Ukraina. Det fick till exempel 50 000 FN-soldater på plats direkt 1999.
För att säkerhetsgarantier då ska vara trovärdiga så kan man säga att det har två syften. Och dels ska det ju övertyga Ukraina då om att man faktiskt får stöd av väst om Ryssland skulle anfalla igen. Men sen ska det ju också då att man avskräcker Ryssland från att angripa Ukraina.
Allra helst skulle Ukraina vilja bli NATO-medlem, men det verkar inte vara aktuellt just nu. Och istället hoppas Ukraina på något nästan lika bra från den här så kallade koalitionen av vilja. Eva Hagström Frisell är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Det man har sagt är att man ska försöka formulera dem här nu under kommande veckorna, hur de ska kunna se ut. Samtidigt så har ju Europa haft lång tid på sig att planera det här och det finns snabbinsatsstyrkor som snabbt kan sättas in.
Ett scenario som diskuteras vid en eventuell fred i Ukraina, det är att det bildas som tre olika zoner inne i Ukraina och runt gränsområdet. Den bakre zonen inne i Ukraina, en bit inne i Ukraina, den skyddas av länder i den här koalitionen av vilja. Och framför dem så finns den ukrainska militären och längst fram då i någon slags neutral zon mellan Ukraina och Ryssland så finns det fredsbevarande trupp som består av länder som inte har någon direkt inblandning i konflikten.
En aspekt på det där, det är ju om man skulle ha med länder som till exempel Pakistan och Brasilien och Nigeria, Sydafrika och sådär, om de skulle vara intresserade av det här förstås.
Fredrik Wesslau är forskare vid Utrikespolitiska institutet och har bland annat arbetat i Ukraina i över 4 år för EU.
Men det skulle ju också höja kostnaden för Ryssland att attackera, för då skulle man på något sätt också attackera sina allierade eller sina partners i globala syd också.
We will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine.
I början på mars i år så etablerade den brittiska premiärministern Keir Starmer uttrycket Coalition of the Willing, alltså vad blir det? Koalitionen av villiga.
We are at a crossroads in history today. This is not a moment for more talk. It's time to act. Time to step up and lead.
Och det är kanske ingen slump att han kallar det just för koalitionen av vilja.
Nej, det har ju varit ett vanligt uttryck genom åren.
Precis, det användes 94 av Clinton när det då planerades för en operation mot Nordkorea. Och det användes också i Mellanöstern mot det här med Libyen och Gaddafi och även mot IS. Men det som man kanske främst tänker på, eller i alla fall det som ligger närmast i Starmers medvetande, det är kanske när George Bush, alltså den amerikanska presidenten, använde uttrycket koalitionen av villiga 2003 när han fick med Storbritannien att skicka 45 000 soldater till Irak.
Ever growing coalition of the willing, nations who support our deep desire for peace and freedom.
Så nu hoppas då Starmer på lite, vad ska vi säga, tillbaka kaka här. Alltså, vi hjälpte er då, så nu får ni göra oss en tjänst. För USA är ju viktiga i det här sammanhanget.
det är väldigt få länder som vill faktiskt skicka trupp till Ukraina som del av säkerhetsgarantier utan en amerikansk roll.
Genom då att anspela på det här begreppet, alltså koalitionen av de villiga, så hoppas ju Europa kunna få med sig USA på det här tåget om det någon gång blir aktuellt med säkerhetsgarantier i Ukraina. Men den stora frågan blir då såklart, kommer Trump vilja hjälpa till, och i så fall med vad?
På senare tid så har ju USA signalerat att de skulle kunna vara del av en luftövervakningsinsats eller ett luftförsvar.
Fredrik Wesslau på UI.
En luftoperation måste ha amerikanerna med sig. Liksom, europeerna kan inte göra det här ensamma. Vi har inte de resurserna och den kapaciteten.
Bollen ligger just nu hos den amerikanska utrikesministern Marco Rubio, och det är han då som har fått i uppdrag att utreda vad USA eventuellt kan bidra med här. Och förutom då luftövervakning och luftförsvar så är ju Europas önskelista, ja, den är ju lång.
Mm.
Som till exempel, det har talats mycket om underrättelsestöd och satellitövervakning. USA har ju också nyckelförmågan när det gäller luftvärn och missilförsvar. När det gäller lång räckvidd i förmåga och strategiska transporter. Så det är vissa områden där USA är helt dominerande, även i NATO.
Och en annan viktig sak här är ju att Europa vill vara säker på att USA är beredda att trycka på den stora röda knappen om det behövs här. Eva Hagström Frisell, forskningsledare på FOI.
Ultimata då att USA står ju för kärnvapenavskräckningen inom NATO och gentemot Ryssland då, där det finns begränsat antal kärnvapen i några europeiska länder, Storbritannien och Frankrike, men det är USA som är den verkliga avskräckningen gentemot Ryssland.
Alltså det är ju ganska mycket locket på från alla som är inblandade i de här säkerhetsgarantierna till Ukraina just nu.
Ja, det pratas ju mycket om det, men det är inte direkt överskott på detaljerad information om hur det ska gå till och vilka länder som kan tänkas bidra.
Nej, och det är kanske inte så svårt att förstå att många tvekar här, för det finns ju faktiskt risker med att delta.
Mm.
Och särskilt farligt, det blir det ju om de här trupperna på plats i Ukraina inte får ett väldigt tydligt mandat för vad de ska göra. För det måste ju framgå hur långt de får gå i olika situationer.
Det man kan säga är att det måste ju vara tydligt om man gör ett sånt här åtagande eller har styrkor på plats, hur man då ska agera om Ryssland anfaller Ukraina eller anfaller de här styrkorna då. Och då brukar man säga att styrkorna, de har ju rätt till självförsvar, men frågan är ju också hur de ska agera då för att stödja Ukraina vid ett anfall. Så att jag tror att om det inte är tydligt vilka insatsregler man har, då blir riskerna högre.
Ännu högre risker blir det ju om USA inte backar upp styrkorna fullt ut. För då kan ju faktiskt Ryssland lockas till att sätta de europeiska styrkorna på prov.
Den stora risken, det är ju att Ryssland skulle testa vår vilja och kapacitet. Och det finns ett scenario där Ryssland faktiskt skulle attackera en europeisk säkerhetsstyrka till exempel, med syftet att få de här länderna som är med att dra ut sina trupper istället för att svara. Och då har ju Ryssland lyckats underminera trovärdigheten bland europeerna för avskräckning.
Fredrik Wesslau på UI, Utrikespolitiska institutet.
Och det är ju där det är så viktigt att ha den här amerikanska rollen som skulle bidra enormt till avskräckningseffekten, och att man måste ha någonting väldigt robust.
Den som kanske har mest erfarenhet i Sverige, får man väl ändå säga, om vad som krävs för att försöka skapa fred och avskräcka en eller flera stridande grupper från att eskalera ett krig, det är väl ändå Ulf Henriksson.
Ja, generalen av översta graden.
Mm. Vi hamnade ju i hetluften ganska omedelbart. Och det var ju en rivstart som väl inte var så himla kul just då, men var kanske nyttig. Man var alla vaknade i alla fall.
Hösten 1993 så åker Ulf Henriksson ner med en svensk pansarbataljon på omkring 1000 man till Bosnien. Och tidigt
på den där resan så får han ett råd från en brittisk kollega. Ett råd som går ganska på tvärs med det rykte som FN-trupperna har i övrigt. Att de helst då smyger undan och håller låg profil när det hettar till.
Du, sa han, skjut tillbaks så fort du kan inom ramen för mandatet. Och vad han menar med det är att om man inte gör det, då kommer man bli fortsatt beskjutet under hela tiden man är där nere. Utan visa vad du kan göra och gör det. Det var hans råd och det var ett himla bra råd.
En viktig uppgift som den svenska bataljonen har i det krigshärjade Bosnien, det är att se till att livsmedel och andra nödtransporter kommer fram överallt. Och då går det ju inte att mesa.
Nej.
Vi använder våra militära resurser och talar om för parterna att nu får ni lägga av, stick. Alltså svenska soldater kan ju vara ganska otäcka om de vill. Och de utnyttjade, de steg inte åt sidan och det räckte faktiskt. Flyttade inte på sig. Men en soldat som flyttar på sig och säger okej, jag skiter, jag åker hem. Jag har ingen nytta.
Ganska snabbt så började spridas historier om den här svenska FN-bataljonen och kanske mest då dess imponerande chef.
Det gick en rykte, en myt om att jag slängde undan miner, vilket jag aldrig gjort. Jag skulle aldrig falla med in. Men myten som sådan hade vi ju nytta av. Han är inte klok. Passa er. Så det blev en mytbildning runt det hela.
Det hörs att Ulf Henriksson är militär och inte diplomat.
Ja, verkligen.
Och hans filosofi är ju att diplomatin bara kan funka om man samtidigt visar styrka ute på slagfältet. I alla fall om man har att göra med Putin och liknande figurer.
Mm, och de fanns ju där i forna Jugoslavien.
Vi hade ju hela gänget där, Mladic, Karadzic och Milosevic.
Han minns särskilt ett tillfälle då han skulle träffa en kroatisk befälhavare som inte var så intresserad av att prata, i alla fall inte med FN.
Så jag möttes av ett antal busar med Kalashnikov och annat som stod uppe på en balkong ovanför och riktade sina vapen mot oss. Och vi hade en pansarbil med besättning med oss också. Och då blev det en del ordväxling. Alltså jag började lätta på hölstret därför att jag inte ska dö, så ska jag inte dö ensam. Men sen hörde jag hur ett slabang metalliskt ljud uppifrån kulsprutan på den här pansarbilen. Och det var skytten som laddade den tuggan kulspruta. Och då såg vi hur de här kalashnikovarna sänktes och sen smög sig de här kroaterna ut från balkongen och försvann. Och det var ju en behaglig känsla kanske. Den var riktigt skön. Och det är ett exempel på att skurkar är ju inte orädda, de är också rädda. Det måste man ha med sig.
Det gick så långt att Ulf Henriksson fick smeknamnet Sheriffen i Vares, som var en stad i området. Och där lyckades den svenska bataljonen lugna ner en pågående konflikt. De svenska soldaterna, de tog en del risker, vilket också de hyllades för.
Ja, det fanns många tillfällen när jag funderade, vad fan håller vi på med? Jag kan ju ha en egen bedömning och ha de ingångsvärden jag har på underrättelser och annat. Jag kan ju ha fel. Nu hade jag inte det, men det kunde ha blivit fel också. Och nu fick vi mycket beröm, men vi hade ju absolut inte fått något beröm om det hade gått åt helsike.
Men risktagandet var också nyckeln till framgången i Bosnien. Att sätta sig i respekt och inte backa undan. Det hade den svenska bataljonen nytta av i alla olika förhandlingar de hamnade i på fältet.
Man ska förhandla ur en styrkeposition. Alltså det funkar inte att bli otydlig och virre, utan man får sätta ner foten. Nu gör jag på det här viset. Punkt. Titta på Putin. Han får ju det han vill och han använder ju våld.
Han tycker att Ryssland ska knäckas med hårda sanktioner så att de tvingas till förhandlingsbordet. Och när ett avtal finns ska Ukraina få hjälp av säkerhetsstyrkor som då inte tvekar att strida mot Ryssland om det behövs, tycker Ulf Henriksson.
Och det innebär att det är inte något mjukt förband, utan det är de krigsförband vi har, brigader och divisioner och flygplan och hela ballett. Och de måste kunna agera.
Vi vill vara med, men det måste ske under former som är trygga, säkra och där man vet vad man ger sig in på för någonting.
Det är lite kontrast mellan hur de här olika ulfarna låter. Ulf Kristersson och Ulf Henriksson.
Mm. Men det är kanske inte så konstigt att den svenska statsministern inte vill säga så mycket om det eventuella svenska bidraget.
Så det finns massor med väldigt stora frågor där som jag tror gör att Kristersson och många andra europeiska ledare är ganska försiktiga.
Fredrik Veslau, som arbetat för EU i Ukraina i flera år.
De pratar offentligt om det här för att de vill inte liksom binda sig till någonting som kanske ser väldigt annorlunda ut om några veckor eller några månader eller om några år.
Men att Sverige kommer delta på något sätt, det råder det nog ingen tvekan om i alla fall.
Ja, Sverige har ju egentligen signalerat att man är öppen för att bidra till alla olika delar av en sån här styrka. Då kan ju Sverige bidra med det som man har gjort nu på andra ställen i Europa.
Eva Hagström Frisell, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Man har ju varit med och utbildat ukrainska förband i Storbritannien till exempel, och man underhåller det material man har skickat i Polen och så vidare. Så det kan man ju tänka sig att man flyttar in i Ukraina då istället. Sen har vi också flygförband som skulle kunna hjälpa till med luftövervakning.
Men det som talar emot att Sverige kommer vara en viktig och stor del av de här säkerhetsstyrkorna, det är ju att Sverige redan har ganska mycket på sitt bord inom NATO.
Nej, jag tror inte vi kommer ha en stor roll, framförallt inte när det gäller markförband, eftersom Sverige ju har andra åtaganden i NATO som handlar om att kunna förstärka Lettland med en bataljon, stridsgrupp, och även bygga upp en förstärkningsförmåga för Finland.
Det här med marktrupper, det är ju den stora knäckfrågan.
Ja, Frankrike och Storbritannien har ju tagit på sig ledartröjan här och varit ganska tydliga med att de kan tänka sig trupp in i Ukraina. Medan Polen och Finland till exempel, de har däremot sagt att de behöver fokusera mer på att skydda sina gränser mot Ryssland. Så det är det här att många länder tvekar.
Mm. Det finns ju en risk att de villigas koalition kommer börja kallas för de ovilligas koalition. Man ser ju artiklar framför sig om det här. Då, om allt för få länder går med på att skicka marktrupper.
Så jag tror olika länder har olika toleransnivåer för förluster. Men sen så är det ju också den här större frågan. Vad det innebär om man skickar trupper till Ukraina och Ryssland väljer att testa vår uthållighet och attackerar. Vad är responsen mer geopolitiskt? Har man hamnat i ett storkrig då?
Det finns två stora länder som har potential att bidra med väldigt mycket. Det ena är ju Turkiet med sin viktiga position vid Svarta havet. Och sen har vi då Tyskland, men där det politiska läget gör det lite komplicerat.
Tyskland har ju också sagt att man vill bidra, men där är ju, krävs det ju troligen godkännande i förbundsdagen för det, och då beror det på hur stödet för det ser ut. Sen har ju också Tyskland och även de andra europeiska länderna åtaganden att bygga upp styrkor längs NATOs östra flank då, som också påverkar vilken förmåga de har att bidra till Ukraina.
När man nu pratar om säkerhetsgarantier till Ukraina så är det lätt att glömma bort att Ukraina själva, de är ju en stormakt rent militärt här i Europa.
Ja, vilken power de har skaffat sig. De är ju typ Europas största armé just nu.
Ja, så det Ukraina kanske främst behöver om det blir fred, det är ju stöd att återhämta sig och bibehålla den här stora armén. Mm. Och det är kanske just där som Sverige faktiskt kan bidra med mycket. Jag tänker då luft- och sjöövervakning.
Mm. Minröjning.
Ja, precis. Och utbildning av soldater, att hjälpa till med underhåll till exempel.
Allt stöd de kan få kommer ju möjliggöra för dem att återuppbygga sin armé och sin militära förmåga snabbare.
Om det blir aktuellt med säkerhetsgarantier så är det över 30 länder som ska komma överens om hur det här ska gå till.
Mm. Utanför NATO dessutom. Mm. Det låter inte så här jättelätt.
Nej, men det är ju långt ifrån det svåraste delen i den här fredsprocessen.
Nej, den svåraste delen är ju att Ukraina och Ryssland ska komma överens om ett fredsavtal.
Very good. You look great with your tan. Where did you get that tan? I want to get a tan like that. President Stubb of Finland. You look better than I've ever seen you look. But you've done a great job and we wanted to have you here because you're somebody that we all respect.
Det är ganska lätt samstämning runt det stora blanka träbordet i Vita huset i mitten på augusti. Europeiska ledare och Zelensky möter tillsammans med president Trump pressen. Europa och USA känns sams igen och Trump säger att ett framtida möte mellan Ukrainas president och Rysslands Putin planeras.
Mötet som var ju positivt på så sätt att nu har man börjat diskutera från västsida hur säkerhetsgarantierna mot Ukraina skulle kunna se ut.
Eva Hagström Frisell, forskningsledare på FOI.
Och det är ju ett sätt att liksom sätta dagordningen och inte bara vänta på de ryska kraven på hur säkerhetsgarantierna ska se ut. Så att om det har skapat mer enighet mellan Ukraina, Europa och USA kring hur framtiden kommer att se ut så är det positivt.
Blickar man nu framåt, eller ja, en bra bit framåt, kan det här kanske landa i det som Putin minst av allt vill, det vill säga NATO-medlemskap för Ukraina.
Mm, den ädlaste formen av skydd.
Idag så är vi ju inte där och det ser ju ganska mörkt ut med Trump-administrationen. Men jag tror det är ändå där man kommer hamna i slutändan, för att det är ju i särklass den mest effektiva säkerhetsgarantin som man kan erbjuda Ukraina, för att den faktiskt avskräcker Ryssland från att attackera.
Det låter kanske helt osannolikt efter det här året då med Trump som till och med anklagade Zelensky för att bära ansvar för det här kriget. Men det minst troliga kan ibland bli det som sker med Trump.
Mm. Man blir ju inte överraskad över det överraskande längre.
Nej.
Vad han är om någonting, det är ju väldigt oberäklig och han ändrar ju sig ofta. Så även om han är kategoriskt emot NATO-medlemskap för Ukraina idag så kan han ha en helt annan syn på det här imorgon.
Det är nog få som tror att Ukraina ska släppas in i NATO, i alla fall då mitt under brinnande krig. Så först måste det bli fred. Och just nu tycker Ryssland att det verkar gå för bra i kriget för att börja kompromissa i en förhandling.
Ja, det är konstigt att de tycker det går bra när det handlar om myrsteg framåt i Ukraina, men så är det ju.
Ja, till oerhört pris av döda soldater. Men tiden talar ändå för att det kommer vända en vacker dag.
Och det verkar ju ändå finnas då ett Europa som är berett att investera i fred på kontinenten och hjälpa Ukraina att garantera säkerheten. Och det gick i Jugoslavien, så kanske kan det gå även här.
Den kapaciteten finns där, men det är ju ett enormt åtagande med stora risker och kostnader och sådär. Men samtidigt så är ju det här så pass viktigt för att det här handlar ju om grunden av europeisk säkerhet och hur det här kriget slutar och vad som händer efter ett vapenstillestånd, om det nu blir så, kommer ju definiera europeisk säkerhet i decennier.
Du har lyssnat på Gränsen, på de säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 2 september 2025. Och vill du höra mer om det som vi pratat om, så gör ju både Europapodden och USA-podden och en flera andra poddar på Sveriges Radio avsnitt som kan vara av intresse. Så gå in på Sveriges Radios app.
Reporter i det här avsnittet var Sylvia Dahlén, tekniker Mats Jonsson och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.